Hej, 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 hej och välkomna till The Crossover Podcast. Vad blir det för mord mot mord? Mm. Där vi alltså blandar mord mot mord. Karin och Anna, hej.
Hej.
Hej, hej, hej. Och jag, Elinor Svensson och Johanna Wagrell från Vad blir det för mord? Hej, hej.
Hej.
Exakt. Alltså jag önskar att det var så varje vecka, för jag har ju svårt att presentera mig själv. Att du var och bara introducerade mig och Karin.
Kan vi höra dig bara att vi klipper in dig varje vecka?
Ja, men ni kanske kan ringa mig på Skype eller någonting.
Gud vad musik.
Så blir det så här knackig upp. Koppling.
Så bara råka avbryta varandra hela tiden för lite fördröjning. Och
längtar. Jo, men jag tänker att vi kan börja med att säga det. Att om man inte har lyssnat på första delen av det här avsnittet. Mm. Som ju kom i Vad blir det för mord-feeden i måndags. Så måste man börja med att gå dit. Och förstås när man ändå är där, subscriba. Och sen lyssna på det avsnittet först. Och så kommer det här liksom vara fortsättningen. När vi slutade hos er i eran feed, så var Johanna mitt i sitt fall.
Exakt. Mm. Så vi lämnade med en jävla cliffhanger.
Så otroligt. Ja,
exakt. Och det här är ju resultatet av våran otroliga musikhjälpen-insamling som vi hade.
Exakt.
Som också bevisar att världens bästa lyssnare är sådana som lyssnar på mordpoddar.
Exakt. Alltså
verkligen.
Vi kanske har lite dåligt rykte, men jävla vad vi bevisade att vi är bäst.
Ja, men också snälla. Att det är så man bara, ja, vi vet om, eftersom vi läser om all skit i hela världen, så vet vi om att man måste vara snäll.
Mm.
Och ge alla pengar.
Ja, och det är viktigt.
Det är viktigt. Det är viktigt. Så jag tänker typ att vi... ska vi köra på lika gärna, eller?
Ja.
Johanna, du kommer köra resten halvan av ditt fall nu. Och sen så kommer jag avsluta på ett.
Mm. Yes, och jag är ständig sidekick i vanlig ordning.
Ja.
Så. Och jag har ingen roll alls
och
i
moderat.
Det här
avsnittet. Det har du verkligen. Det är som jag i varje avsnitt. Man bara hänger med på resan.
Det känns härligt. Man måste vara uppmärksam. Det är det som är viktigt. Typ så här, när jag missar någonting. Eller, det är det som är själva plocka upp tråden-grejen. Att man...
Bra.
Typ som när jag bara svamlar iväg. Så är det bra att du är så här, vad fan säger du?
Ja, eller, vem fan var det? Varför har du bytt namn på henne?
Säg aldrig så till mig. Jag kommer byta namn flera gånger.
Men kan inte du börja, Johanna, med att berätta vad det var för fall du... Eller liksom, vill du göra bara en kort recap ändå?
Det var ju några fruktansvärt jobbiga inbrott. Några slutade i... sexuella övergrepp, men andra slutade i rena våldtäkter och mord. Och ett slutade i att en kvinna faktiskt försvann. Och det är där polisen tar upp den ordentliga jakten. Vi befinner oss i Kanada, vill jag också påminna om.
Mm. Jag vill gärna säga, jag vill gärna säga att min hund fes precis. Och det är alltså hennes fel, det som händer nu.
Absolut, Elinor.
Så ingen annan ska ta på sig detta brott.
Blame the dog, why don't you?
Yep. Min hund spydde också i din säng, Johanna, för att hon drack jättemycket vin. Och
perfekt.
Okej.
Okay. Yes, och nu har man alltså stannat en bil med, för att man har fattat att det var en SUV i närheten som har kidnappat den här tjejen. Mm. Man stannat den och tagit in den killen på förhör. Han heter Russell Williams. Jag tror att han är någonstans i 40-50-årsåldern.
Högt uppsatt militär.
Högt upp med att säga colonel. Jag vet inte hur man översätter det.
Överste typ, eller?
Är det överste?
Jag vet inte.
Jag tror att man är. Men han är typ så här chef på... jag kommer komma till det. Men skitsamma. Mm. Han följer med in på ett snack. Den här Russell Williams är alltså porträttlik Woody Harrelson. Mm. Det kan vara bra. Alltså man har
jag gillar Woody Harrelson.
Mm. Vem gör inte det? Mm. Dö nu. Alltså jag älskar honom. Eller vad känner ni andra tjejer?
Nej, men jag är
jag med och tycker typ han är lite sexy.
Alltså ja! Mm.
Mm. Jag är typ helt okej med. Okay. Alltså jag
och Anna har en fan.
Jag gillar honom, men jag ogillar att det är många killar som tycker att han är lite härlig.
Ja. Mm. Alltså han är med i Zombieland.
Alltså han har snubb galore.
Har ni sett Three Billboards Outside of Ebbing?
Ja. Väldigt bra. Nej, han är ju superduktig. Men det går så mycket rykten om att han är högjämt som ska vara lite tokrolig. Men absolut, jag blir glad om han är med någonting.
Kul att du sa, jag tycker han är duktig. Så förminskande.
Nej, men lite så här, jag menar mer att jag uppskattar honom som skådis i filmer. Mm. Väldigt mycket. Och tv-serier.
Person.
Men jag tycker också att han är duktig. Hur som helst, han är väl lik honom.
Mm.
Fast med svinkonstig frisyr. För nu, alltså han har liksom liknande hår som borde ha, alltså, ganska tunnhårig.
Det är härligt att kalla det, sa du frisyr eller sa du bara hår?
Jag sa frisyr.
Det är väldigt roligt att tunnhårig är en frisyr.
Nej, men han har en frisyr som är jättekonstig, för att han har, ni vet, där höga hårfästen som börjar så dra sig uppåt, som man har kortklippt. Mm. Men så har han liksom kvar en liten lapp
en klassisk comeover.
Nej.
Naha,
nej, det är bara
alltid kort. Den lilla plätten.
Ja, som en liten så här, fyrkantig plätt i pannan som man har behållit. Liksom. Som är som en egen ö. Den är liksom frikopplad från resten.
Det är därför han är militär, för han vill ha ett jobb där man måste ha hatt.
Ja. Då sticker bara luggen fram.
Han valde mellan det och cirkusdirektör.
Nej, det ser väldigt konstigt
ut. Okej, jag längtar efter bildgooglar honom sen.
Ja. Mm, i alla fall. Han tas in då på intervjun. Och det, alltså den här ligger ute i sin helhet på YouTube. Det är väldigt många timmar, jag har inte orkat titta på hela. Men den är, alltså det är coolt för att den är så himla bra gjord. Liksom. Mm. Så han är helt lugn i början. Han kommer in, skrattar, tugga tugga med såhär. Ah, nej, men det är lugnt, tjena grabbar. Liksom. Och den här förhörsledaren är såhär, ah, men väldigt lugn med honom. Men också väldigt korrekt. Utan att kalla honom Colonel enda gång. Utan kalla honom för Russell hela tiden. Så börjar han så här, bara, men du, känner du till CSI? Så här, ah, men du vet, ja, men du vet typ vad de är i alla fall. Vad kan du ge mig så jag kan avskriva dig från fallet idag? Alltså vad har du? Så han liksom ger fotavtryck, däckavtryck, DNA, fingeravtryck. Alla sådana grejer.
Mm.
Och så är han så här väldigt så här, ah, schysst att du ställer. Jag vet det är söndag men vi jobbar så jävla mycket med det här nu. Bla bla. Men du ser ju själv att det finns ju kopplingar mellan dig och alla de här kvinnorna. Eftersom ni kommer från samma område. Okay. Du ser det va? Och så han bara, ah, absolut. Så här, ah. Nej, men så att vi måste ju ta in och kolla. Och det, så det gäller i det här brottet. Alltså väldigt så här, korrekt, men också liksom ganska trevlig avslappnad.
Men lite så, nedlåtande eller?
Ja, men lite så här, inte
du jag
inte
respekt... pedagogisk typ.
Ja, men och så här, pedagogisk, men alltså... Jag skulle säga mer för en militär upplevs det nog som respektfull men ändå som att du är inte min superior nu. Typ lite så.
Just det.
Så kom han tillbaka till ett tag och bara ja, däckavtrycken matchar ju din bil. Så att du ser här ja, det ser ju lite likt ut. Men nästa gång kommer han in och bara ja, skoavtrycket är ju identiskt med din sko som du har på dig. Så här.
Kul att jag ändå tänkte så här, ah, det finns många bil med det däcket. Och sen så bara, finns många skor också. Jag vet inte varför jag vill skydda
honom. För att du älskar Woody Harrelson.
Verkligen.
DNA, det är jävla skit. Alltså, det stämmer inte.
Fuck det. Det är bättre med lögndetektor.
Exakt.
Du kan ha hamnat där hur som helst. Men så då blir han så mer och mer... Alltså, så jag kryper ihop, blir tystare. Vad och så han? Han blir mindre och mindre. Nej.
Hallå? Så dum.
Så han är så här... Och det här, de har ju suttit där kanske 7-8 timmar nu. Liksom. Det har tagit ett tag. Så han bara, ja, dina däck har ju uppenbarligen varit där. Dina skor har ju varit där. Just nu så har vi en search warrant som ska kommer leta igenom ditt hus och din bil.
How about will we find massive dildos?
Så vi kommer ju hitta allt bevis. Det vet ju du också. Vart är Jessicas kropp?
Jävlar.
Jävlar.
Stjärna.
Ja. Det är som en film.
Mm. Mm. Ja, men det är
verkligen som en film. Det är som Gunvald.
Då är jag sån här Russell tyst i 1,5 timme.
Men gud.
Och då sitter bara han där och väntar på honom.
Vet du vad? Det är det mest stressiga jag någonsin har hört. Mm. Att man sitter bredvid en person som är tyst i 1,5 timme. Själv hade jag ju alltså... Det var jag som gjorde det. Jag tar den alltså, för att jag klarar inte av den här
dåliga. Du hade ju anmält, eller jag vet inte, anmält erkänt.
Ja, gud ja. Alltså 1000% för att jag bara, nej, alltså inte bara hans fall, alla fall.
Jag hade gått in lite och bara så, ja, hur länge har du jobbat här då? Kallt pratade. Shit, vad kallt det är nu. Vilken grej.
Oh, jag ska vara tund.
Ja. Men efter 1,5 timme så säger han bara, got a map?
Nej.
Varför var han tyst i 1,5?
För att han är en jävla tönt.
Han måste sluta så börja för han först är tyst men sen börjar han så här, ja men vad har du eller typ så här, du vet du har ju två val liksom. Det är ju antingen så erkänner du bara eller så tycker du att det är ganska nice och är psykopat. Och jag tror inte att du är det. Alltså så att han ger honom liksom att det finns en bättre väg.
Ja, han finns genom en utväg liksom.
Så sen börjar han berätta då hur det går till. Hur det gick till det här med Jessica. Så, för han är så här, när han bara got a map så säger han bara så här, först kan vi nog säga vilket område det är. Så han bara får dem att fortsätta berätta och berätta. Liksom. Mm. Så i alla fall, han säger att han åker förbi hennes hus på vägen till jobbet. Ser henne på sin treadmill, vad heter det, så här, löpband typ. Och tänkte så här, snygg. Så typ några dagar senare bryter han sig in. Och när hon ber honom att han inte ska mörda henne så säger han, okej, om du samarbetar. Sen... våldtar han henne. Sen tar han henne till sitt hus som han har på något som heter Cozy Cove. Han har stuga där.
Låter inte som en mordplats.
Nej, det gör ju inte det.
Eller gör det det? Jag tycker det låter sinnessjukt som en mordplats. Att det är så här, let's go, well let's come to my house at Cozy Cove.
Ja, för sig, man springer för fan till skolan.
Det låter som ett svajigt Airbnb.
Där man blir mördad.
Verkligen.
Kommer dit, då våldtar han henne igen.
Nej.
Sen säger han så här, nej, men du ska få åka hem. Och så när hon ska in i bilen så slår han henne i huvudet med en ficklampa så att skallbenet går sönder.
Nej!
Samma ficklampa som han tydligen slog Marido med i huvudet. Och stryper henne. När hon är död så sätter han henne i garaget och sen åker han till jobbet.
Men fy fan.
Mm. Finns bilder på honom på jobbet från den dagen.
Från den dagen?
Ja. När han är så här chill. Jag tror så jag förstod det i alla fall. I alla fall. När han kommer hem då så tar han ut henne och dumpar kroppen i skogen.
Jag saknar tiden när det värsta med honom var hans frisyr.
Mm. Ja, verkligen.
Han erkänner också Marie Coma-attacken och berättar hur den gick till. Han säger att han bröt i sin för första gången 16 november, alltså innan. Fotar sig själv på hennes säng i hennes underkläder. Mm. Och sen har han åkt tillbaks 8 dagar senare. Han berättar också att han både filmat och fotat hela grejen. Så hela mordet finns filmat.
Alltså från liksom början.
Mm. Från det att typ så här, han tar upp en, alltså verkligen hela mordet. Alla våldtäkterna och hela mordet.
Jag tänker alltid så här, när folk har filmat sina brott eller spelat in dem på något sätt. Att det är så här, men du är dum i huvudet. Men sen så blir man så äcklad av att så här, du gillade det så mycket att ha detta på film eller vad det nu är. Så att du liksom sket i allt. Mm. Så jävla mycket gillade du den här känslan. Mm. Och verkligen. Bara, jävla gris. Mm.
Det var viktigare än typ det faktum att så här, nu har det här är bevis på din skit som du har gjort. Så är det ändå viktigare att kunna typ återuppleva det. Och så man bara skaffa lite fantasi.
Ja. Jag kan prata tänk verkligen om det som så här, it's all on tape, so you can find it. Alltså han är verkligen så här lugn när han säger det liksom. I hans hus då så hittar man sjukt mycket underkläder. Alltså flera tusen olika underkläder som man har snott från många år av att bryta sig in i folks hus. Från kvinnor och från barn. Nej. Man hittar också bilder på honom med de underkläderna. Och här har jag skrivit visa bild. Han har vissa, det här tycker jag alla kan googla. Googla Russell Williams. Och sen så, han har alltså tagit bild på sig själv. Det är alltid samma poser.
Nej.
Om man nu kan kalla det en pose.
Ja, det är en dålig pose.
Han ser ut som anatomisk grundposition.
Men den är samma på alla. Eller så vänder han sig och tar den bakifrån och så tittar han i vaxen.
Den är här.
Mm. Nej, men...
Aj, alltså.
Han står så militäriskt också. Mm. Det är så
han har
så
breda axlar.
Han har på sig liksom en liten, alltså typ så här tonåringars underkläder som man tar på sig. Och sen så tar han alltså bilden när han ser ut som att han har ställt upp sig för typ så här appell på mig. Alltså så här.
Mm.
Fy fan vad äckligt.
Jag får panik.
Mm.
Mm. Varför finns de här bilderna?
De har släppt de här bilderna men inte de där en begår övergrepp.
Bra, det gillar jag. Det är fan kanon alltså.
Vi kan också titta på hans frisyr nu när vi ändå har den.
Just det. Nej. Men det är liksom en isolerad lugg.
Ja, men det ser ut som att de har tagit en biten från hans skalp och flyttat ner den i pannan.
Eller det är bara Photoshop. Han har så starka vikar.
Jävlar
vad bra.
Ja, det var skönt att du lättade.
Men när du berättade så tänkte jag att han hade lite längre hår där. Jag vet inte varför jag tänkte det.
Att det var liksom mer som hängde ner.
Som en pannlugg.
Men liksom att det var lite frisyr i luggen.
Han försökte få se ut som att de skulle hänga ihop egentligen, men de gör ju inte det.
Jävlar vad de inte hänger ihop.
Två egna ögon. Men det är verkligen obehagligt. Men han hade också massa bilder på liksom när han typ ligger på folks sängar och onanerar. Eller typ sådär. Massa bilder på hur hans kuk sticker ut från olika trosor och sådär. Mycket sånt.
Men vad hade han de här bilderna till? Det är så äckligt att han satt hemma med dem.
Han tände ju uppenbarligen på sig själv. Alltså det, jag tänker att det måste vara liksom...
Precis, exakt. Alltså han är ju en alltså, ena delen har en helt vanlig crossdresser. Den andra är den som bryter sig in och tycker att det är härligt att begå de här liksom övergreppen.
Yeah.
Alltså, som sen eskalerar.
För jag tänker att det sexiga är ju inte de här underkläderna, för du har ju bara köpt dem.
Nej, precis.
Utan
nej,
de här har jag tagit ifrån. Och det kanske har börjat så att han har börjat med att köpa liksom. Och sen så har det blivit så här, nej men det här, jag behöver känna att de bla bla bla.
Till honom annan.
Ja, exakt. Och sen bara, jag behöver känna att någon typ säkert blev rädd för att de upptäckte att de här var borta.
Mm.
Och så bara går det längre och längre liksom.
Verkligen.
Åh, han är jätteäcklig.
Ja, han är verkligen jätteäcklig.
Han var helt liksom välfungerad. Alltså var ingen som kunde vara
fram till 44 års ålder så har han gjort ingenting som man kan visa på var ens lite olagligt.
Det är ju väldigt speciellt. Alltså. Mm,
superkonstigt. Hans bakgrund är att han är ett skilsmässobarn. Vilket tydligen var trauma för honom. Alltså Marcus, din man, har ju sagt den bästa grejen någonsin. Din kille har sagt den bästa grejen någonsin. Nämligen att skilsmässa är medelklassens sista trauma. Det är så jävla sant att man bara slutar gå
omkring. Men jag får panik på sådana som
alltså,
är
jag typ hatar det. Sanna Nilsens sommarprat.
Jag skulle precis säga det.
Vad pratar hon om sin...
Det är den värsta. Och de skildes också när hon var typ 25 år gammal.
Ja, just det. Och alltså, hon kan ju säkert ha tyckt det var jobbigt ändå.
Såklart.
Men, alltså. Men också så här, det blev en så konstig lista på hennes trauman. Mm. Att det var dels att hennes föräldrar skilde sig när hon var vuxen. Mm. Dels att hennes morfar dog eller sånt där.
Man helt bara, vanliga saker som hände varenda människa.
Man bara, det är synd om det att du har haft det jobbigt. Men
problemet blir när man sätter det i det här sommarpratskontexten typ att man bara ja så det är sög för mig. Jag tyckte också det var skithemskt när min mormor dog. Men hon var ju 95 år gammal
liksom. Eller samma exakt samma här.
Alltså det är liksom
det, är så här, det gör inget sommarprat. I'm
nej,
sorry.
Alltså, nej men för jag kommer heller inte om de bara så här vilket jag skulle nog ändå vilja påstå att det kanske aldrig kommer hända att de bara hallå vill du sommarprata? Jag bara ja, jag har två kanonämnen här. Jag tänker mina föräldrars skilsmässa och när min mormor dog. Nej, för att man ändå har den självinsikten att man bara det här är ju inte innehåll.
Kul om producenten verkligen. Bara, du har inget...
Nej,
du har inget värv. Det hoppas jag inte. Men du har men inte har du möjligtvis...
Har du något gladare då? Ska
jag ta det spåret? Inspirerande. Ja.
Nej, men det är verkligen så sant. Att man bara, jag är från en bonusfamilj. Jo, men det är vi allihop, snälla.
Ja, verkligen.
Och så, det är ingen som har en jättehärlig familj. De som har det, ni kan ha sommarprat.
Verkligen.
Berätta om den skönliga grejen.
Okej, så han är skilsmässobarn då?
Grejen är att det ska ha varit ett trauma för honom, men att han var ganska ensam. Mm. Så hans kompis är med i en av de här dokumentären och typ berättar att de flyttade ihop i college i alla fall när de bodde ihop massa så här killar, ni vet, som någon sorts frat skit.
Åh, äckligt.
Men också att så här, när folk åkte hem på jul och så här, det gjorde inte han. Så jag tror inte att det var superbra stämning kanske i hans familj.
Nej.
Generellt. Även om skilsmässan kanske var en så här bigrej. Men han berättade också så här, alltså han verkar vara så jävla oskön. Han bara, han var så jävla rolig. Man bara, han verkar vara dum. Alltså, så först han bara, men det blev en ganska konstig start för vi flyttade ihop då. Och då började han vara så här, okej, jag har gjort två lag, några som så här städar, ni ska fixa, ni som fixar disken. Och man bara, vad är det med dig? Mm. Alltså, den, alltså ska man flytta ihop med en sån så ska man ju hata den personen. Så alla börjar kalla honom för Sarge, som är Sargent.
Det är typ jag som är den personen.
Verkligen, du flyttar in på en frat party och börjar styra.
Och bara diskschema.
Ja, men alltså det känns så himla klassiskt en sån här person. Att han, och att han var så super neat. Alltså, det var, han var så control freak och det var så jättestädat på hans rum och sånt där. Mm. Det känns som att det bara hänger så bra ihop. I alla fall... sen hade han någon sorts flickvän på college väldigt länge som du sen tog slut med. Och det var liksom så här off limits att prata om. Alltså han mådde så dåligt av det. Att det så slut med hans flickvän. Vilket också är så här, pss, dude.
Verkligen.
I alla fall, när han är klar med sin ekonomiutbildning så händer det här. Alltså hittills har det varit grejer som man är så här, ja nej men det är ingen jag vill vara kompis med. Men då ser han på bio filmen Top Gun.
Mm-hmm,
och den ser han sen om i liksom miljarder gånger. Fastnar fullständigt för Top Gun. Alltså så här, för folk tycker det är lite konstigt. Och plötsligt han bara, jag ska bli pilot. Jag ska bli stridspilot.
Har ni sett den? Jag har inte sett den. Är det en världens sämsta film?
Ja, men den är värd att se. Det är som Dirty Dancing. Liksom. Mm. Den är
men liksom så här, du kanske inte typ ska lägga om ditt liv för den. Hade han sett Cocktail hade han varit bartender. Liksom.
Om en kille ser Top Gun och tycker de killarna verkar supercoola.
Mm.
Det är ett varningstecken.
Mm. Take my breath away. Mm. Inte den från Top Gun.
Jo.
Oavsett var det väldigt bra framträdande. Ja,
jag. Jag hade fick feeling med mikrofonen.
Jag hade älskat om du bara, nej den är inte med i Top Gun. Men hon har den låten.
Sjunger någon 80-tals ballad.
Jag älskar också att du liksom hade en sway med micken så att du liksom så här gjorde med huvudet lite. Bara få till melodin.
Jag är så glad för att handhålla en mick.
Ja. Och du sa att du inte hade någonting att tillföra i det här avsnittet.
Och där satt den bara.
Nailed it.
Spiken i kistan.
Det är något med handmick.
Det,
men det
är
väldigt
fan.
Ja, det är jätteklart. I alla fall, han får en svinbra karriär i alla fall inom flygvapnet. Mm. Han blir liksom, det går jättebra, det går uppåt hela tiden. Han liksom, det finns bilder av honom när drottningen av England är på besök och han tar hand om henne och flyger henne. Och han hade också hand om säkerheten vid Barack Obamas statsbesök. Alltså han, liksom, han har de stora grejerna.
Han är högt upp så, högt upp så.
Han hade också hand om premiärministern. Han har gjort väldigt mycket PR för liksom, massa olika grejer. Charity events. Han är liksom golden boy där. Så i 15 juli 2009 så blir han chef för liksom en av Kanadas viktigaste transportbaser för liksom flygvapnet. Så det är typ, ja men de har military operations overseas, de går dit och typ så alla som skeppas ut till Afghanistan lämnar därifrån, alla som kommer hem döda kommer också dit, så att man har så parader och han är den som håller i det, så här, han är väldigt högt uppsatt liksom. Första juni 1991 så gifter han sig med en tjej som heter Mary Elizabeth Harriman, eller en kvinna ska man säga. Så det var med välgörenhet. Det verkar gå bra. De verkar vara jättekära. Hon har liksom inte märkt någonting av det här. Men de har också haft ganska mycket av ett sådär... Vänta, jag måste ändra position. Det tar jättelång tid för jag är gravid. Det liksom går inte bara att flytta sig lite. Nej. Utan man måste liksom ha någon sorts leverage med olika delar. Hur som helst. Men alltså de verkar haft någon sorts liksom distansförhållande nästan, för att han då jobbar på den här basen och bor mycket när, i en stuga de har på Cozy Cove eller vad fan det heter, jag kommer komma tillbaka till det. Men alltså hon bor i deras hus som de hade innan, mycket för hon jobbar där och sådär. Men de verkar ha varit lyckliga ihop liksom. Det står i The Department of National Defense website om honom att han var en som gillade att fotografera. Jo tack, vi vet. Att han gillade att fiska, springa och att han och hans fru älskade att golfa.
Älskade och älska med varandra.
Mm. Som de älskade.
Det är jätteovanligt. Men man bara, du gör ju för mycket.
Ja. Tinder-profil.
Du gör för mycket, det är inte naturligt.
Nej.
Stop it. Chilla. Something wrong with you. I alla fall, de flyttade först till något som heter Orleans, eller Orléans, som är en liten förort till Toronto, i alla fall 2006. Och då börjar jättemycket inbrott hända där, liksom.
Mm. Oj.
Jag tror att det är 82 stycken inbrott han hinner med i 48 olika hem i de här områden som han bor med liksom, och bor i.
Han gick på de här två till samma hus.
På två år? Oh.
Ja. Hur han har ens med den här fiskningen och allt det andra.
Golfningen.
Men det är det jag menar. Det är jättekonstigt.
Och golf i sommaraktiviteter.
Men jag tror det ska vi jag tycker
golfning
om...
som vi precis sa.
Vi brukar ju säga det.
Men, vad heter det då?
Fiske och golf,
I alla fall så har man då massa inbrott. Ett inbrott bland annat då. Det första som man tror är att det kommer hem en familj. De har varit utomlands. 15-åriga tjejen går upp på sitt rum. Kommer ner och bara, alla mina underkläder är borta.
Oh
alla.
My God. 15-årig?
Och på, hennes föräldrar bara, ja, men, kolla på golvet typ. Alltså de tänker så här, du är tonåring, skärp dig. Men nej.
Har du
de går upp. Det finns, alltså, de har tagit alla underkläder. Alla baddräkter. Några klänningar, några skor. Alltså, så här, det är så mycket som är taget. Så jävla obehagligt. Så när polisen kommer så typ, ja men de kollar runt där bla bla. Så säger de så här, ja vi har hittat DNA på byrån så att vi rekommenderar nog att ni tvättar hela rummet med klorin typ.
Ja,
det har stått för där. För det har kommit liksom på. Och det han gjorde alltid när han bröt in då, det var att han först fotograferade han sovrummet liksom. Och sen så typ underkläderna i liksom lådan. Sen så lägger han ut olika underkläder helt så här fint på sängen eller på golvet och fotar. Och sen tog han på sig dem själv och typ fotade och sen typ kom han på dem.
Fy fan vad äckligt, jag får panik.
Gris.
Det var liksom också, det är så jävla äckligt.
Hur fan bröt han sig in? Alltså såg, hittade folk tecken på det sen då? Upprutna dörrar eller fönster?
Ja, men de flesta såg att han hade varit där, men det är inte alla. Utan vissa inbrott fattade man ju sen när han, liksom, han såg bilderna bara.
Ja.
Så han, det var inte alltid att han tog uppenbart mycket grejer, men ibland gjorde han det liksom.
Men
du undrar hur han tog sig in?
Ja, nej, han var bara, ja, det här var en grej han gjorde i college med sina roommates. Det här var en grej, att han började med pranks där man liksom så här bröt sig in i folks rum och gömde sig i garderoben tills de kom hem och då hoppade man fram och bara bö. Så de blev livrädda. Så det blev en kul prankgrej som alla gjorde där. Och de bara, vi menade ju inte så.
Nej.
Men man kan ju tänka sig att han då fick en del övning.
Men folk kan inte gå på college längre. Det Nej. Går inte.
Nej, men
plus att det här var områden, så här, we never locked our doors typ av liksom.
Ah, yeah. Jag hatar sådana områden.
Jag vet, vad tror de att de är? De är ju exakt det området som kommer hamna på de här.
Exakt. Jag är fan paranoid. Jag går upp alltså typ 5 gånger innan jag somnar och kollar att jag låst dörren.
Ja, gud ja. Som en
och ibland
person.
Så ber jag min kille göra det också för att jag inte litar på mig själv att jag låste dörren.
Ja. Gud ja. Så, gud, har jag kollat garderoben på länge? Nej, det har inte jag. Går och kollar.
Ja.
Så att jag menar, kan inte alla bli sjuka i huvudet?
Ja. Men ja, det är ändå lite drömmigt för mig att bo i ett sånt område när man inte låser dörren. Alltså, jag gillar det.
Men så här, det finns inga sådana områden. Lås dörren överallt.
Ja. Vi gjorde inte det när jag var liten. Nej, vi låste aldrig dörren på landet.
Nej, men vi bodde ju på landet, både du och jag.
Ja.
Så herregud.
Jag minns inte. Jag har ingen aning faktiskt.
Det var det sjukaste jag har varit med om en gång när jag kom hem. Och så var det låst. Och då visade det sig att för vi hade... mamma hade testat att ha städerska en vecka. Då hade hon låst dörren. För att såklart hon är inne i en annan människas hus och låser dörren inifrån. Så jag bara, vad? Alltså jag fattar inte vad som händer. Det känns som inte som att jag bodde där. Så jag plingade på och då kom hon och öppnade och bara, jaha! Jag håller på att städa, men och du vet, jag bara, varför har du låst min dörr? Alltså det var typ sjukt. Jag minns det som att
som att det var läskigare.
Jätteläskigt.
Ja. Ja. Mamma hade en kompis från stan en gång. Stan som är Hässleholm, mind you. När vi bodde i Ballingslöv. Och sen så när hon kom innanför dörren så låste hon efter sig. Mm. Och jag och mamma bara... Ja, kompisen från stan. Man tror man måste låsa dörr.
Ja, men så klassiskt. Och sen bara, vart händer alla helt sjuka grejer?
Mm. Jo. I Ballingslöv.
Yep. han eskalerade i alla fall liksom under de här åren väldigt, väldigt snabbt.
Mm. Gifte han sig 2001, sa du?
1991.
Så
de var gifta väldigt länge. Mm.
Men han då, var typ, gift med henne när han åkte fast.
Ja, men hon skilde sig. Mm. Eller hon var ju så här, oh my god.
Hon, blev hon hade ingen aning.
Ja, hon vägrade uttala sig. Hon har bara så här, typ, jag fattar inte. Jag vet inte vad man skulle göra.
Fattar vilken, vad hemskt att få reda på att den man lever med.
Nej, men det går inte.
Är den värsta sortens psykopat, typ. Mm.
Men i alla fall, det började, den första eskaleringen var att han typ väntade tills en ung tjej som han såg genom fönstret hoppade in i duschen. Då, alltså vid typ 1:30, då klär han av sig alla kläder och så här, bryter sig in i hennes hem. Gick till hennes sovrum och snodde massa underkläder. Och så medan hon var i duschen.
Fan,
och han gör detta helt naken också, det är så obehagligt.
Ja.
Och någon annan gång så väntade han utanför en annan tonårig tjejs fönster tills hon klädde av sig. Och då stod han typ, klädde han av sig alla kläder och stod och typ runkade utanför.
Fy fan, verkligt.
Man kan i alla fall se efterhand där han har bott, det där har varit väldigt mycket inbrott, väldigt nära hans hus. Och precis som du sa så var han väldigt lat liksom, att han höll sig i området. Det är sjukt att hans granne berättar. Det finns två olika grannar på varsin sida. Den ena grannen är han ganska nära vän med. Och framförallt med deras dotter som är 12.
Mm. Vadå framförallt med deras dotter som är 12?
Nej, var inte nära vän med.
De hänger liksom en del med den familjen. Och typ den dottern intervjuar honom för något skolarbete. Mm. Alltså såhär, de är rätt nära. Det visar att han har brutit sig in i deras hus flest gånger. Nej. Typ av alla. Och typ såhär legat och runkat på hennes säng. Alltså den här 12-åriga dotterns säng.
Nej.
Han på sin
hennes
rum. Mellan 12 och 15 har varit då.
Fy fan, verkligen till panik.
Mm. Mm. Så de tycker så här, för dem blev det verkligen så här sjukt. Den andra grannen är typ en liten chill gubbe typ. Han åker fast för de första grejerna. Alltså Nej. Polisen tar in honom för att typ så här, jag vet fan vad det var, men det var någonting som fick, jo, det ena offret tycker att rösten låter lite som hans, för det här är så litet community liksom.
Mm. Mm.
Så då kan och så han var så här, ganska länge så trodde ju folk att jag hade gjort det här liksom.
Yeah.
Vilket var ganska jobbigt. Så det är grejen, och när han då, den här Russell Williams, ska begrava eller göra sig av med Jessicas kropp som han har kidnappat, då samma morgon så kommer han så här, joggar över till, och han brukade inte prata som, alltså du vet, eller de pratar, men det var liksom inte så ofta han så här sprang jag bara för att snicksnacka. Kommer över och bara, tja, vart ska du? Så han bara, nej men jag ska, det var någon så här huntingklubb typ. Ja, vart ligger den? Nej men det vet du väl, ligger vi i golfklubben? Ja, men typ vart då? Hur åker du då? Så här, så frågar massa om det, och han bara, ja men typ dit, och så åker du så här, bla bla. Sen har han alltså dumpat kroppen på den vägen.
Nej.
För han vill ju liksom sätta dit den mannen igen då.
Fy fan, vilket
fan, vad obehagligt.
Mm. Verkligen.
Fan vad beräknande också. Åh oh, fy fan, gris.
Yes. Men det jag har hört i alla fall om hans, för det undrar man ju, vad är det för fel på den här människan? Men många är så här, han var inte psykopat. Utan han hade typ compassion. Mm-hmm. Jag har inte hört någon som har underbyggt det med någonting som jag köper faktiskt.
Det var, han klappade en tjej på huvudet en gång.
Ja, just det, det var ju den här värktabletten i och för sig.
Ja, men alltså han känns mer som någon som typ alltså kan upprätthålla, alltså han ser ut som att han är en social person.
Mm.
Mm.
Men det känns inte som att han har så mycket medkänsla för folk, tycker jag. Eller hur?
Alltså, nej, men för jag tänker också typ med tanke på att han faktiskt hade typ en, ja, men till exempel den här 12-åriga flickan, att han hade en stark relation till hela den familjen som han sen liksom van, alltså så här,
vanärade,
att han hade inga problem som helst att gå på dem.
Nej, han utnyttjade ju, han var ju antagligen nära med hela familjen för att så här, komma åt,
ja, men exakt, flickan. Vilket ju tyder på att det inte är så himla, det är inte det att han kände supermycket med dem liksom.
Nej, verkligen inte. Så jag vet inte, jag tycker det är konstigt när de säger så.
Men det är så.
Jag tycker det är lite klassiskt också, för de är väldigt så här, alla som gör dokumentärer och sånt om honom och skriver artiklar så fokar väldigt mycket på bara, shit, han var så himla högt uppsatt inom, man bara, som vi sa, det känns som den typiska om det är inom militär, alltså jag har svårt att köpa den här grejen att det ofta är så här, gud, vem, ingen kunde tro att det var han. Jo. Mm. Jo, men alla kan ju vara. Men alltså väldigt ofta. Om man är väldigt nära kompis med någon kan jag förstå att det är svårt liksom. Men även då, de flesta jag känner ytligt skulle jag bara, aha, Amazon.
Alla som du känner ytligt bara, ej, ej.
Ja, jo, men det är ju liksom hela den, och det är ju den typ diskussionen känns som att det finns väldigt mycket kring typ Ted Bundy, alltså Zac Efron, och även typ den här Confessions Blood Tapes.
Så har du Zac Efron?
Alltså Ted Bundy. Säkert från filmen som kommer.
Han är också mördare. Det vet
nej, men att folk bara, hur kunde han? Han var ju snygg. Man bara, ja.
Ja, folk är dumma.
Alltså typ att det nästan räcker för att förvilla folk att det typ är någon som inte är... Och för det vi vill är ju att galenskap ska typ synas.
Mm.
För då kan vi liksom säga, ah, här har vi en galen person. Då lägger vi den personen i det facket.
Mm.
Medan typ när det är en sån person som är så här... Men alltså det enda man vet, alltså det enda som det tyder på är så här, han kunde prestera på jobbet. Men det är det enda det säger.
Ja, det kan de flesta.
Ja, exakt. Mm.
Det är ju någonting som är väldigt obehagligt med alltså välfungerande psykopater.
Ja.
Alltså, det är ju det som jag tror att man är så här,
man vill inte.
Nej.
Verkligen.
Nej, verkligen.
Har ni sett Abducted in Plain Sight?
Ja. Jag har kollat på den.
Alltså vad den är sjuk alltså.
Det var alltså typ det sjukaste jag sett.
Och att jag hade mardrömmar efter det faktiskt. För jag hade lyssnade också på den här, inte samma dag lyssnade på den här Hjälp mina vänner. Och sen gick jag hem och kollade på Abducted in Plain Sight. Och det
så
blev
nu
var
du piss.
Nej men nu var jag bra igen.
Men det har tagit 3 veckor. Men,
nej, men det blev en sån natt av så här, riktiga mardrömsscenarion bara.
Den bar jag verkligen med mig i liksom flera dagar efter. Och jag har ju typ skrivit till dig varenda dag hela den veckan. Och bara, har du sett den än? Har du sett den än?
Jag är mitt inne i True Detective just nu.
Bra jobbat, Johanna.
Ja, verkligen. Ja, jävlar.
Tack för frågan. Sjukt
spännande. Aldrig men hört talas om. Väldigt, väldigt
blev
spännande.
Blev han dömd?
Ja, han blev. Han sitter i 2 livstidstraff.
Okej, okay. Trevligt.
Trevligt jag kanske säga.
Shit, alltså.
Det blev rätt.
Han hade några barn?
Nej, de var barnlösa.
Det känns tur, tycker jag.
Skönt, ja. Ja, tack snälla.
Mm. Otroligt spännande. Otroligt läskigt.
Ja, fan.
Härligt att ni orkade hänga med.
Bland det läskigaste.
Och nu ska vi gå vidare i kvällens program till den underbara Karin Londré.
Tack snälla.
Karin Londré, berätta.
Jag insåg ju, för att jag skrev till Anna innan och var så här, vill du köra först? Och så var du så här, men jag vill ändå det typ. Och sen så när jag fortfarande skrev till så var jag så här, fan, fast ditt fall var i och för sig inte heller en closer.
Nej.
Det är typ inte mitt heller, det är väldigt deppigt.
Du tänkte ta något piggt och glatt mordfall.
Verkligen. Jag hade ett på gång när det var lite så bara, och de var swingers. Och sen bara vuxna dog och sånt. Men, ja. Nu tog jag inte det. Utan jag hittade ett fall som jag aldrig hade talat om innan. Som jag blev, som var jävligt spännande. Så jag hoppas att ni också kommer tycka det.
Mm.
Så morgonen den 7 december 2009 så kommer 4-åriga Charles och 2-åriga Braden Powell inte till sin förskola. Och personalen där gör det rimliga och bara är så här, vi får nog ringa någon.
Mm.
Bra personal.
Super.
Så de försöker först få tag på deras föräldrar, Susan och Josh Powell, men de svarar inte. Så då ringer de deras sån in case of emergency person, som är Josh syster Jennifer. Och hon bara, jag har ingen aning vart de är, men jag åker till huset och kollar. Så att hon åker hem till dem. De bor i West Valley, Utah, och det är typ, ligger så utanför Salt Lake City. Så när ingen öppnar...
Allt i Utah ligger utanför Salt Lake City.
Det stämmer. Ja. Säkerligen. Men så ingen öppnar dörren när hon knackar på, och den är då låst. Och hon blir orolig att de... Jag vet inte varifrån det här kommer, men hon blir orolig att de har dött. Eller att de har liksom drabbats av så här kolmonoxidförgiftning. Så heter det, va?
Mm. Varför?
Jag vet inte. Det är bara... Ja, de kanske har haft ett svajigt element. I don't know, man.
Hon kanske bara har sett hur mycket dokumentärer de kolmonoxidförgiftning. Ja.
Men det är väl sånt som man får när man sätter igång bilen i garaget?
Nej, fast det är, man kan också ha, för jag kommer ihåg när jag, i det rummet jag bodde i när jag bodde i Glasgow, så fanns det en sån varnare för höga halter och det, för att det var något liksom...
Va?
Jo, men för att vi hade värme, delvis är det i Storbritannien liksom. Allting är ju ganska svajigt. Mm. Men det var typ att så här... Vad heter det? The boiler, alltså...
Värmepannan.
Typ. Värmepannan, exakt, var i det rummet. Mm-hmm. Typ. Så då, ja, det var någon sån grej. Skitsamma, jag vet inte alls varför, men hon blir orolig för det i alla fall. Så hon ringer polisen och de slår då in dörren. Och där hittar de Susans väska, plånbok, alltså ID-kort, allt sånt. Inte mobilen dock, men allt annat liksom. Mm. Och i övrigt ser huset så här helt normalt ut. Förutom en detalj, för mattan i vardagsrummet är liksom nytvättad. Och det står två fläktar på som för att torka den liksom. Så det är som två fläktar som är så här riktade mot mattan som verkligen är så här blöt typ.
Shit.
Men ingen i familjen är där.
Jag trodde först att du menade, eller att du skulle säga att det bara, det enda som märktes var att mattan var nytvättad. De bara, allt är som vanligt, men den här mattan var ren.
Men det är ju konstigt att ha ny, det är
var
ju
ren
konstigt.
Och fräsch.
Men fan tvättar
mattan. Börja till en reklam.
Vanish, proactive.
Ja, verkligen. Ja, men de började i alla fall så här prata med grannar. Och en kvinna berättade då att Susan och barnen hade gått till kyrkan morgonen innan, det var en söndag. Mm. De var mormoner. Och sen hade hon varit och hälsat på, alltså grannarna hade varit hos dem. Hon hade lämnat deras hus vid 5. Och efter det så är det liksom ingen som har sett till dem. Och Susan har inte kommit till sitt jobb. Jag tror att Josh inte hade något jobb. Mm. Så att det är liksom han... Ja, men man vet inte vart
han
någon...
Han var stay-at-home dad.
Vad sa du?
Han var stay-at-home dad. Med, ja, barnen, alltså, med barnen på förskolan.
Det hans ekonomi hade typ gått åt helvete tidigare. Uh-huh. Han hade gått i personlig konkurs. Oh, vet jag. Så att jag tror att han inte hade något jobb just då. Mm, liksom. Okay. Men vid 5... den, alltså det är måndagen då, dyker Josh, Charles och Brayden upp. Mm-hmm. De kommer till huset. Och fattar liksom ingenting av den här uppståndelsen. Typ, de fattar inte varför det är så här poliser överallt. Och det är liksom,
pappan och barnen?
Pappan och barnen kommer. De fattar ingenting. De bara, vad fan, vad är det som händer? Barnen kommer in, 4-åriga. Vad är fan är det som händer? Och det som Josh då säger är att han har tagit med sig sönerna och åkt och kampat kvällen innan. Mm-hmm. Och när de lämnade huset så låg Susan och sov. För det här är märkligt skulle jag säga. Ingen campingexpert. Men han tog med sig sina söner, som sagt var 2 och 4 år gamla. Mm. Och åkte och campade, alltså vid midnatt.
I det december. Handlar inte om att du inte är campingexpert. Det handlar om att...
Men vem alltså, åker...
Klockan 12.
Nej. Ja, nej. We're way off charts. Mm.
Och också, det var typ 10 minus.
Men vem kommer ens på den jättedåliga ursäkten?
Ja, ja, men verkligen. Vadå, vi ville campa, det är fint väder.
Man bara, de bara, nej, det är inte.
Det är klockan var 12 på natten och de bara, kan vi åka och campa? Ja, det kan vi, säger jag.
Jag har ändå inget jobb och det...
Ja, nej, men typ att han är så sen. Han bara, jag tänkte inte på att det var söndag. Man bara... Det ser inte svinbra ut för Josh.
Nej.
Kan man väl ändå känna. Så den 14 december, det vill säga en vecka senare, så blir han då a person of interest i utredningen. Officiellt liksom. Mm. Och han gör ett gäng så här konstiga saker här i början. Det, alltså, ni vet, det gamla vanliga. Det är så här svårt att kritisera hur folk sörjer. Men han sörjer Riktigt märkligt. Och det blir så först jättestort i Utah, men sen så blir det väldigt stort i hela USA, vilket gör att folk intervjuar honom. Alltså tv där hela tiden, finns jättemycket intervjuer.
Mm.
Och han är liksom, han är lite av en sån, ni vet, som låtsas gråta men det kommer inga tårar person.
Oh. Det är så jobbigt att se. För det är bara ett skrynkligt ansikte och konstiga ljud.
Man bara, nu är du bara ful.
Man bara, det är, om du gråter på riktigt, då blir jag lite awkward. Men när jag ser att du fejkgråter, då blir det så himla awkward. Mm. Förstår ni?
Ja.
Det är så dubbel awkward.
Ja,
ja, nej men verkligen. Och han säger då som sagt att han glömde att det var söndag. Och sen säger han om att det här att de åkte ut och campade. För att det är någon liksom journalist som bara, var inte det lite konstigt att du så? Mm. Han bara, och vi brukar göra sådana roliga grejer ihop.
Mm-hmm.
Absolut.
Ja, barn älskar att bli väckta mitt i natten, meddragna ut i skogen med sin konstiga pappa som precis har gått i konkurs.
Och sen bara, nu bor vi ett tält.
Min hobby när jag var liten.
Och Susan har då förstås en rejäl livsförsäkring. $1.5 million. Som sagt, han hade då nyss begärt i personlig konkurs. Så det finns ju lite så där. Han gjorde liksom också den här klassiska grejen när man gör saker för tidigt.
Mm.
Att Susan är då fortfarande, hon är bara borta. Man har liksom inget spår av henne överhuvudtaget. Man har inte hittat någon kropp. Alltså det har gått liksom några veckor. Och han ställer bland annat in hennes månatliga kiropraktorbesök.
Mm-hmm.
Alltså det liksom har hon löpande som hon går och så. Kiropraktor, kiropraktor.
Jag vet inte. Så jag skulle nog säga kiropraktor, men jag skulle nog undvika ordet helst.
Jag lovar att kiropraktorer säger kiropraktor.
Jag lovar, det heter kiropraktorer.
Det gör det.
Ja.
Bra,
ja,
men det var det. Väl inte vad duschen som säger arkitekt. Liksom.
Nej, men det heter kiropraktor.
Kiropraktor.
Jag och Anna har kommit.
Ja, nej, men så hon har det stående. Liksom en, så här, en gång i månaden så går hon till en kiropraktor. Och det ställer han.
Du sa fel.
Jag vet.
Låtsas att det är en naprapat istället. Det går inte så fel på.
Just det. Så att hon går till en naprapat en gång i månaden. Det ställer han in. Han liksom likviderar hennes tillgångar också, börjar sälja saker, plocka ut grejer och sådär.
Ja, det är väldigt weird.
Det är riktigt inte bra. Man bara, vad fan ska du? Så får du ändå göra det lite bättre liksom.
Ja.
Och en månad efter att hans fru då har försvunnit spårlöst så tar han med sig deras gemensamma söner och flyttar till sin pappa Steven som bor i Washington.
Mm-hmm.
Också konstigt.
Man skulle väl vilja vänta kvar ifall hon kommer hem.
Exakt, det är väl den grejen. Sen fattar jag om man bara, fan jag typ klarar inte av att vara här, det är för mycket, whatever typ. Men han har ju också blivit då, alltså han är ju en del av utredningen typ.
Men hon är inte död, she's missing. Och det är ju det som är skillnaden. Alltså det handlar inte om man sörjer eller inte. Det handlar om så här, går du ut med liksom bilder på henne? Are you pleading to the public? Liksom,
är du ute och letar?
Är du ute och letar? Ja, precis, den typen. Eller är det mer så här, alltså låt mig vara. För det är en jättekonstig reaktion när någon har försvunnit.
Ja,
ja. Nej men verkligen. Det är mycket som är konstigt här.
Mm.
Men jag drar lite bakgrund om typ den här familjen. Mm. Så Susan heter då Cox i efternamn innan de gifte sig. Hon föddes den 16 oktober 81 i Oregon.
Jag tycker jättemycket om det efternamnet. Susan Cox.
Susan Cox, ja. En cool tjej. Men är inte det för att man också är, alltså att man har Courtney Cox?
Ja, 100%. Jag tänkte inte ens på det.
Jag tänker bara på Dr. Cox i Scrubs. Och det är inte så coolt.
Nej, just det. Det lät bara som en porrfilmskaraktär.
Ja, super mycket. När jag sa Cox. Han heter nog bara
så mycket Cox. Magstöd på det.
Dr. Cox.
Det är det, I'm Dr. Cox.
Okej. Så hon är då en så här också, som vi pratade om innan, så här klassisk så här, rolig människa att vara med. Hon bryr sig väldigt mycket om andra. Hon anstränger sig för dem. Hon älskar, ni vet, sådana bra grejer.
Mm.
Och hon utbildar sig till... Alltså, cosmetologist.
Oh.
Kosmetolog, är det en grej på svenska? Är det en makeupartist? Alltså,
jag vet inte.
Skönhetsterapeut, är det en grej? Ni förstår.
Det låter jättemycket som en grej.
Ja, eller hur?
Ja, men jag fattar.
Men hon jobbar liksom senare på en bank. Hon är som sagt mormon. Och det är då Joshua Powell också. Och de träffas på någon sån kyrkträff. Liksom.
Mm.
Hon är då bara 19 år gammal. Han är 5 eller 6 år äldre än henne. Och det går as kort tid innan de gifter sig. Vilket ju typ inte är så konstigt i det communityt, tänker jag.
Alltså nej, jag tror, precis. Det känns så himla amerikanskt att de är så här, man dejtar eller så är man gift.
Ja, det finns liksom inte så. Det här. De får väl inte ligga med varandra heller innan äktenskap.
Nej, precis. Så att jag tror att hon inte hinner fylla 20 år innan de gifter sig. Så det går jättefort liksom.
Mm.
Och, men ändå typ trots att de är i det här mormon life liksom, så blir typ ändå, tycker folk ändå att det är lite konstigt att det går, att det är lite olikt henne att det går så himla fort. Men de blir superkära liksom. Och sen flyttar de då till West Valley i Utah och så får de två söner, Charles, som gillar småkryp och vetenskap.
Åh, klassiskt. Välsigna.
Och Brayden som gillar tåg, bilar och Transformers.
Nej men, gulligt.
Alltså, killbabys.
Ja,
ja, alltså gulliga.
De är supersöta.
De, ja. Jag vet inte riktigt vad Joshua gör. Jag vet om att han har någon sån degree in business. Han jobbar med business. På något sätt.
Det är en klassisk konstig grej när man jobbar med business och man bara har ingen aning om vad det är ens liksom börja med.
Men eller, han var väl i konkurs, så han gör väl ingenting. Eller ja, du menar vad han gjorde
innan? Han gjorde innan, exakt. Ja, och jag läste också någonstans att han var AD. Så att jag, ja, oklart. Men han jobbar, jag tänker mig att han jobbar på ett kontor ibland.
Ja, exakt. En sån som har portfölj, men när man öppnar så är det inget i.
Exakt.
Det är ett äpple.
Okej, okay, så allting såg då liksom så här superbra ut på pappret. Classic. Var förstås inte det. För Susan har då börjat prata med typ hennes vänner och även lite med sina kollegor så att det inte är så bra hemma. Och bland annat så är det då att Josh förstås är superkontrollerande. Och han, som sagt, han bränner också svin mycket pengar. Ingen koll alls. Så personlig konkurs 2007, det vill säga 2 år innan hennes försvinnande då. Och strax efter det...
Vad bränner han pengar på? Han är mormon. Vad kan han köpa?
Vad kan han inte köpa? Säkert en bit. Nya tält, allt det här kampandet.
Just det.
Det är dyrt med friluftsutrustning.
Det är funktionskläder, det är så jävla dyrt.
Exakt.
Och ja, det är sådana... det är det enda mamma lägger pengar på. Faktiskt.
Speciellt om man kampar i -10.
Då kostar det lager på lager på lager.
So have you heard about night camping?
It costs a lot.
Men... Och typ ganska kort efter det så spelar hon in en så jävla konstig video där hon går runt i deras hus och bara liksom går igenom deras saker.
Mm-hmm.
Och är typ så här, these are Josh's things, he bought them.
Är det ett videotestamente?
Och man alltså, hon framade som att det är så här, om något händer mig eller om något händer våran familj, alltså du vet så här, men det är jävligt konstigt. Hon går verkligen runt och ser hon typ som bara, Josh bought these for a new project. Well, of course, he bought it on my Home Depot card. And of course, I had to help him start the project because Josh never starts. Alltså, du vet att det liksom är så här...
Hon är jävligt trött på honom.
Hon är svintrött på honom.
Hon vill ha dokumenterat att det här huset är uppbyggt av hans jävla skit.
För mina pengar.
Hon säger typ också någon gång, hon bara, these we used to keep my DVDs here, but Josh broke them when he was angry once. Alltså,
okej.
Så det är liksom, det är jävligt, i efterhand så är det ju ännu konstigare stämning. Men jag tänker att det var konstigt redan från början. För att just det att hon lägger till att hon är typ så här, if anything should happen to me or my family, let's hope that does. Alltså du vet att det liksom är så här, det känns som att hon säkrar upp saker. Typ.
Ja, just kanske det. Inte känner sig supertrygg om man gör det.
Men nu går vi tillbaka då. Så 2009 har Josh tagit med sig barnen, flyttat till sin pappa Steven i Washington. Och man hittar inga spår alls. Alltså så här, man hittar inte Susan överhuvudtaget. Det finns inga spår överhuvudtaget. Trots då att man så här, polisen, de fucking vet att det är så här, Josh har varit inblandad i det här. Det är så jävla mycket som inte stämmer. Men trots det så plockar de liksom inte in honom. Vilket också är så jävla konstigt, kan jag tycka.
Ja, det är konstigt.
Vet inte ens på ett förhör liksom.
Jo, men han är nog inne, han är inne på förhör liksom. Men, och han är ju som sagt named a person of interest och sådär. Men det är liksom inte...
Men de är inte såhär, säg vart fan kroppen är, skärp dig. Liksom.
Men
jag
antar att tänka att det är den här grejen att man bara får häkta folk, ni vet, så länge. Så därför vill man inte ha in någon innan man typ har grejer. Liksom.
Ja, precis. Man måste ha mer konkret.
Ja, men precis. Ett par månader efter att han har då flyttat och sådär så dyker hemsidan susanpowell.org upp. Det är tyvärr en sajt som inte finns kvar längre. Där då en anonym superhemlig person postar texter som handlar om att Susans familj, Josh syster Jennifer och parets tidigare gemensamma kyrka, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, tillsammans driver en hatkampanj mot Josh. Och att Josh då är superoskyldig och aldrig skulle göra någonting för att skada sin fru.
Såklart.
Alla är rätt jävla säkra på att det är Josh och hans pappa som driver den här anonyma hemsidan.
Ja, för resten håller på med hatkampanjen.
Exakt, precis. De är upptagna med den skiten.
Den så kallade hatkampanjen, det vill säga driva ett case.
Ja, exakt, de bara, vi vill gärna tillbaka vår dotter och vi tror att han har mördat henne.
Mm. Det tycker jag är så typiskt. Alla som har blivit så här, ni vet, det är samma med Teacher's Pet och så här. När man bara, men vi har ju jättetydliga bevis. Vi tror att det är du. Och då bara, this hate campaign or det här är så här, för ni förföljer mig. Det här är inte, man bara, så börjar det så när man bara kommer helt rimliga, det verkar som att det var du.
Yeah.
Det tycker jag är så himla tydligt verkligen. Bevis på sin skuld. Liksom.
Mm. Ja, 1000% alltså, verkligen.
Sluta dreva mot mig.
Ja, exakt. Men du kanske förtjänar ett litet drev. You, wife killer you. Okej, sommaren 2010. Då är Charles och Brayden på läger. Och alltså det här tycker jag är så himla, himla läskigt. För Charles börjar då måla.
Men alltså de är ju 5 och 3 år gamla.
Ja.
De är små barn på läger.
Ja, typ 5.
Det kanske var en daycamp.
Tänk om de är äldre att jag bara hittat på det här. Nej, jag tror inte. Jag vet inte.
Ja, han börjar måla.
Den äldre av dem.
Den äldre av dem. Han målar en bil och i bilen så målar han sig själv, sin bror och sin pappa. Och när hans fröken på läget bara, vad är din mamma? Han bara, she's in the trunk.
Nej.
Nej, vad obehagligt.
Jag hade öl i munnen. Jag bara, nära och bara gör en spitt.
Jag ska vana nästa gång.
Jävlar.
Tänk att vara den fröken.
Alltså, she's in the trunk. Och just det där läskiga med ett barn också som bara, she's in the trunk.
Skitläskigt. Yeah. 1000%. Och sen när de bara, where is your mom? Senare typ. Han bara, she's dead.
Nej men.
Det är verkligen hemskt.
Nej men.
Han säger att hans mamma och pappa gick iväg tillsammans och sen kom bara hans mamma tillbaka. Hans pappa tillbaka. Och sen så säger typ Brayden, alltså Brayden börjar säga liknande saker. Att han också så här börjar öppna sig upp mer och typ prata och prata. Sen börjar då konflikten mellan de här familjerna trappas upp. Och det kommer liksom pågå under flera år. Att de bara bråkar.
Ja, alltså den Susan och Joshuas.
Ja, exakt. Alltså Susans familj, hennes föräldrar och sådär. Och Josh och hans pappa egentligen. Är liksom de två huvudsidorna typ. Så Susans pappa ordnar typ en roadside rally. Som bara är för att folk ska så här, minnas henne. Det är typ att de står ett gött gäng vid vägkanten och typ håller upp så här, skyltar med hennes ansikte på och bara, have you seen Susan? Du vet, den grejen.
Yeah.
Men det är en rimlig grej att göra när någon har försvunnit. Det ser man ju vad nära anhörig gör när någon försvinner.
Exakt. Att de bara, vi måste se till att folk kommer ihåg henne så de fortsätter typ leta. Så att de fortsätter, alltså, så man inte
kommer ihåg hur hon ser ut om man ser henne.
Exakt, precis så. De gör det då, det verkar som att de gör det typ inte superlångt ifrån där då Josh bor med sin pappa och med sönerna numera. Så Steven då, som är Josh pappa, dyker upp och så här, mitt framför typ alla så här local news teams så börjar de bråka. Och så blir det så stort bråk mellan de här papporna liksom. Och de bara står och skriker på varandra. Och sen dyker Josh upp också och bara, ni använder mina barn för att typ ni är så sensationslyssna och återigen gråter utan tårar. Det är liksom så här, det är en fucking show typ. Mitt ute på så här landet.
Kan inte du boka hem till din pappa igen?
Ja men alltså, sensationslyssna. Att man letar efter en försvunnen kvinna.
Men de letar efter din fru. Det är vad de håller på med liksom.
Din fru är borta, även om de har märkt det. Man till dina barn som tror att hon är död.
Gud, och så var pinsamt att de håller på med detta så offentligt.
Ja, så att också det här typ finns, man kan se det på YouTube liksom.
Så jävla hemskt.
Och det som hände sen då är att Josh och Steven, alltså mannen och pappan till mannen, går till pressen och börjar alltså svartmåla Susan.
Nämen.
Något så fruktansvärt.
Fan vad vidrigt.
De säger då att hon haft en relation med en snubbe som heter Steven Kosher. Han var journalist i Salt Lake City. Men försvann från Las Vegas typ en vecka innan Susan gjorde. Så att då säger de typ att de har så här dratt iväg tillsammans typ för att hon var typ mentally ill och lämnade familjen.
Så ni har dödat honom också? Är det det ni försöker berätta?
Are you confessing?
Det finns alltså ingen connection mellan de två.
Det finns ingen
överhuvudtaget.
Ingen av de två behöver dessutom dra, för det är ingen av dem som har gått i konkurs.
Nej.
Utan de kan bara skilja sig.
Ingen av behöver en livsförsäkring. Och de liksom så här, han har aldrig sett sig igen, så de säger så här, ah, men de har haft en relation, de har dratt tillsammans, men som sagt polisen hittar alltså ingen connection överhuvudtaget mellan dem. Det finns inte. Och när det inte funkar då så byter man liksom lite riktning. Och liksom börjar bara säga att Susan var i allmänheten bara väldigt sexuell person.
Mm.
Att hon var väldigt flörtig.
Ja, just det, för det är så himla dåligt för en kvinna att vara det. Mm. Mm.
Det sen tar de ett steg längre och säger då att det hon har gjort är att hon har raggat svin mycket på Steven. Alltså pappan.
Pappan?
Japp.
Nej.
Och nej. Att de då har haft liksom, att hon har försökt ligga med honom och han har liksom blivit kär i henne. Så Steven, de sitter i en jävla intervju, det är någon sån liksom Good Morning America, alltså någon sån stor liksom.
Ja.
Och han bara, de säger det typ någon journalist som bara, var du kär i henne? Frågar om pappan. Och han bara, that's pretty likely, yeah.
Nej.
Han bara,
vad gör ni?
Alltså du sörjer jättemycket att hon är bort. Nej, just det.
Nej,
det gör du inte. Nej.
Nej.
Just det.
Nej. Och han påstår också att de då har påbörjat en relation kort innan hon försvann. Och att det finns bevis för det i Susans dagbok. Men de här dagböckerna som de typ då vill gå till pressen med är skrivna när hon var tonåring. Handlar om något helt annat. Och typ en domare så här förbjuder dem att publicera någonting som hon har skrivit. Liksom.
Mm.
Och det kommer då visa sig att det var inte så, hör och häpna, att Susan raggade på Steven.
What?
Däremot var Steven alltså obsessed vid Susan.
Jaha.
Gud vad äckligt.
Så polisen får höra om det, alltså typ att han var på henne och får tillstånd att göra husrannsakan.
Alltså det är så typiskt att man blir nobbad av någon och då bara, nej men hon var helt besatt av mig.
Ja.
Alltså. Hon fick inte nog.
Varenda kille någonsin.
Verkligen. Mm. Och då bara, förlåt, du menar din sons fru?
Mm. Just det, den biten med, ja.
Så de polisen tar hans dator. På datorn hittar de en mapp som heter då Susans initialer.
Mm.
I den mappen finns 4500 bilder på henne.
Skämtar du?
What? Och de allra
flesta...
Alltså
det här är Jonathan Unges
pedofil
skämt. Alltså all over again.
Ja, att det är så många bilder.
Hur kan det vara så många bilder? Ingen har så många bilder. Det är det som visar på besatthet.
Ja. Mm. Och de flesta är då tagna utan att hon är medveten om det. Alltså ganska många fotade typ från insidan av en bil. Att han liksom uppenbarligen har följt efter henne.
Och att han är så dum återigen att han har en mapp med de här bilderna.
Flera år senare.
Ja.
Han har gjort en grej av
ja,
det. Liksom.
Alltså.
Det är så dumt. Idioter. Det är ingen som kommer åt dem för jag har lösenord på datorn.
Verkligen. Alltså. Typ att det ligger på skrivbordet.
I have my own computer. On my own computer.
Nej. Panik. Och att man vet om att hans lösen är så Steven is the greatest, 1, 2, 3.
Eller såhär, Susan, I love you, please come to me.
Susan greatest. 1, 2, 3, 4, 5.
Han har också bilder då när han har zoomat in olika kroppsdelar.
Nej.
Fan vad äckligt.
Knän, nej,
jag blev äcklad, han blev äcklad.
Steven har också skrivit låtar.
Nej.
Och släppt under pseudonymen Steven Chantry, som handlar om henne. Jag har ett exempel på det om ni vill höra.
Ja. I said I love you. Is that a crime? Nej. And what if I say it to you one more time? Nej. I love you. So put me in jail. Fy fan vad dålig text.
Alltså
också, att han försöker låta lite som Elvis också.
Alltså verkligen, 100%.
Alltså alla gubbars enda typ av musik.
I love you, instead of crime.
Alltså det är också så himla kul att... Alltså just att så här, en gubbe, man bara, hur kommer det låta? Men det kommer låta som Elvis och eller Frank Sinatra, för det är de enda de tror... Och sen så om vi går ner en generation så kommer det vara Beatles. Men det är alltså nu att det är så himla förutsägbart och äckligt.
Ja. Yeah. So put me in jail.
Bara, I love you, is that a crime? Bara, nej, men jag är inte intresserad.
Nej, det är crime och döda
någon. Ja, och bara, what if I said it to you one more time? Bara, men kanske typ, jag har inte det om hon har sagt nej tack första gången då.
Mm.
Och sen då
jag
säger
vill skiljas, för jag ska bli ihop med din pappa. Oh. Är det något man vill göra mot sin son?
Äckligt. Och då att han avslutar på so put me in jail, vilket är precis vad som händer Steven.
Mm.
För att han har då också bilder på barn.
Nej.
Han har då smygfotat och filmat både barn och jättemycket kvinnor. Alltså även andra kvinnor. Och bland annat har han då filmat och fotat typ grannens barn. När de, alltså han kan se in i deras badrum.
Fy fan.
Så då har det alltså den 22 september 2011, det har alltså typ gått 2 år sedan hon försvann, så grips han då för barnpornografi, brott och voyeurism, vilket jag inte vet vad det är.
Fönstertittning.
Ja, men det jag menar var det kan inte vara den juridiska termen.
Jo, det är det. Olaga fönstertittning. Eller så.
Fönstertittning tror jag är, eller i alla fall var.
Ja, han har ju annars landat i begreppet gluttare.
Ja, men det är inte den juridiska termen.
Nej, det är inte det, okej. Okay.
Men jag gjorde en pilot i somras för något panelprogram. Och då var det så här olika musiker, vad de hade gjort. Och alltså, det var någon musiker som hade helt sjuka grejer, men jag minns vad han heter nu. Men en jättestor. Men jag kommer inte, om jag gissar så kommer jag säga en helt annan. Alltså, det blir jättedumt.
Ja.
Men en av brotten var då fönstertittning. Så det måste ju vid något tillfälle ha varit ett brott. Då, tycker jag.
Kanske. Om vi använder brottsrubriceringskällan en panelshow
till ett panelprogram som du gjorde i somras.
Men, på SVT.
Ja. Där finns research. Han döms till fängelse. Och dagen efter då att Steven har gripit så ansöker Susans pappa om att få vårdnaden om Braden och Charles. Eftersom de, så här, de har bott tillsammans. De har befunnit sig i ett hem som inte varit liksom, tryggt för dem. Mm. Och deras pappa inte kunnat liksom skydda dem från det, bla bla bla.
Just det.
Och Susans familj får då också vårdnaden tillfälligt. Och strax efter det så går då Jennifer, som är alltså Josh syster, ut och bara säger öppet att så här, jag tror att det är min bror som är ansvarig för hans frus försvinnande.
Shit.
Och hon tror att Steven har hjälpt honom att täcka för det här mordet. Så hösten 2011 till liksom tidigt 2012 så får Josh bara ha så övervakade träffar med sina barn. Och för att då få tillbaka vårdnaden så måste han gå igenom en så här rättsprocess. Liksom. Mm. Och under de så här psykologiska undersökningar som man gör då så anses han visserligen så här vara en bra förälder och typ stabil och att han liksom bryr sig om sina barns välmående och hela den där grejen. Men det kommer då upp att Steven, alltså hans pappa, verkar ha gjort inte så bra grejer mot honom när han var barn. Liksom. Så det kommer liksom fram. Och jag vet liksom inte riktigt till vilken grad, men det har typ inte varit bra för honom heller. Och man pratar också då om, så här, om att man faktiskt utreder Susans försvinnande fortfarande, även under den här vårdnadsprocessen. Typ. Man säger också att han har narcissistiska och paranoida personlighetsdrag som liksom kan störa pojkarnas uppväxt. Och när man då tittar igenom hans dator så hittar man 400 tecknade porrbilder. Som, alltså jag vet inte om det är typ manga eller vad det är.
400 är inte 1000.
Nej, alltså det är inte 4500. Men det är liksom det rätten säger att det är liksom simulerad barnporr.
Och det har ju någon dömt för i Sverige.
Exakt, det har ju typ varit en sån diskussion om huruvida man kan göra det. I det här fallet säger man så här, det är inte brottsligt. Men det kanske inte är ultimat är att han har hand om sina barn. Exakt. I och med att man ändå, det är typ hans lämplighet man utreder. Liksom.
Det är äckligt som fan.
Det är exakt. Man bara,
you're
man
a creep. I hereby judge you to be a creep.
Verkligen. Så han får träffa sina barn. Men besöken är då övervakade och fortsätter vara det liksom. Och det är typ det domaren kommer fram till, att så här, nej, du får inte tillbaka vårdnaden utan du behöver fortsätta ha övervakade besök.
Ja, jävlar vad bra.
Så den 5 februari 2012 så kör en socialarbetare som lärt känna då barn, alltså typ hon har varit med barnen under ganska många besök. Då kör hon med dem hem till Josh i South Hill i Washington. Det liksom brukar vara så här, inga problem alls. Hon har varit, sagt, hon har varit med på massan. Så fort hon har parkerat bilen så hoppar då barnen ut och så springer de mot sin pappa som står i dörren. Mm. Han kramar dem och så släpper in dem i huset. Och sen tittar han typ den här kvinnan i ögonen. Och sen typ så här, skakar han bara på huvudet och sen så går han in i huset, stänger dörren och låser. Nej. Och hon står kvar på utsidan.
Nej.
Så barnen är liksom inne i det här huset med sin pappa och hon kommer inte in. Han har låst liksom. Och hon ringer då 911 och är typ så här, det här är typ inte en så bra situation. Det allting har gått bra innan. Jag vet inte om att han har varit våldsam mot dem, men jag behöver hjälp typ.
Eller man låser, man gör inte så utan anledning. Antingen så är det för att fucka med socialtjänsten, men Och det ska man inte.
Nej, det har du rätt.
Eller så är det för att göra något fruktansvärt vidrigt mot sina barn.
Ja, mm. Ja, alltså det är ju olagligt. För att de har ju sagt att du inte får vara med dina barn.
Exakt, precis.
Så för dig är det här olagligt. Mm. Liksom. Det blir ju så. Ja.
Problemet är ju typ att så här, de, alltså larmcentralen, det är ju svårt att förstå allvaret. Alltså hon fattar ju inte allvaret heller. Liksom.
Nej.
För, så de bara, ah, men typ så fort vi har en officer som kan komma ut så kommer vi skicka någon, men det här är ju inte akut, så bla bla bla. Alltså. Och det kopplas då inte heller ihop med det faktum att Josh ena syster själv har ringt 911 tidigare och bett dem kolla hur det är med honom. För att han har lämnat telefonsvararmeddelande där han säger förlåt och hejdå.
Nej. Till henne.
Nu kommer det bli jättehemskt. Okay. Så kvinnan som står utanför dörren hör liksom barnen gråta.
Nej.
Och känner plötsligt lukten av bensin.
Nej.
Så hon är typ så här, hon bara liksom står på den här uppfarten.
Alltså panikkänslan att vara där utanför.
Ja,
ja, och liksom ibland tänker jag så här bara, men fan vad lätt det att bryta sig in. Känner man ju när man är inomhus och bara har fönster och allt, bara shit, det är superlätt att bryta sig in. Men om man står utanför och det är en låst dörr och man bara, jaha.
Ja, vad gör jag nu? Och som sagt, hon har redan ringt polisen, alltså de ska vara på väg. Och plötsligt då så exploderar huset.
Nej.
Oh my god.
Och det är liksom
god.
En så kraftig explosion att typ så här husen bredvid skakar. Liksom.
Mm.
Och ingen som är där inne kommer klara sig. Liksom. Och
hon då?
Hon klarar sig. Mm. Men när polisen typ gör en utredning efteråt så inser man då att Josh har liksom planerat det här i åtminstone en vecka. Mm. Att han har typ så skänkt alla grejer till välgörenhet. Han har liksom så här...
Han var gulligt.
Han har typ så här... Vad fan är grejen med att döda barnen också?
Alltså, vad fan? Jag,
om inte ni kan ha mig, om jag inte kan ha er så ska fan ingen ha er. Alltså det är ju den grejen liksom.
Straffa hennes familj.
Mm. Ja, exakt. Ja. Precis så.
Jag fick inte bara mörda er dotter.
Nej, utan jag, nej, precis. Alltså verkligen. Så att han och han ska skriva sitt testamente och där lämnar han alla sina tillhörigheter till sin bror Michael. Mm. Men... ett år efter explosionen, inte exakt, men typ i det liksom, då runt om dagarna, så begår Michael självmord. Mm-hmm. Och polisen tror då att inte nog med att Steven, pappan, har varit inblandad i mordet på Susan, utan att brorsan också har varit det. Och att han till slut liksom inte har kunnat så här leva med den skulden typ.
Men fanns det några andra tecken på det?
Man hade hittat hans bil övergiven i någon sån junkyard ganska kort efter Susans försvinnande.
Mm.
Och typ att polisen, eller han hade typ ingen bra förklaring till varför det var så.
Mm.
Det var typ en
men
sån...
dök hon upp igen, Susan?
Hon har fortfarande inte hittat. Nej. Men det kom en nyhet för typ någon vecka sedan som är att man har fått in massa nya tips typ. Mm. Som så att man ska ut och så här leta igen. Och det finns typ en poddserie som heter Cold som handlar om det här fallet. Som liksom spännande. Så här uppdaterade löpande liksom. Och hon är fortfarande inte, alltså fallet är öppet så här, allting, hon är fortfarande inte dödförklarad för att man ska kunna hålla igång det, men hennes familj vill att hon ska dödförklaras. Så att de liksom ska kunna avsluta saker typ. Det som är bra är att man har typ genomgått en hel så här rättsprocess där man har, där alla, alltså hennes estate, vad fan heter det på svenska?
Fastighet.
Ja, exakt. Jo, det är nog fan. Check you out, man. Typ tillfaller hennes familj. För att annars borde det typ, tror jag, ärvt på
barnet.
Ja, exakt. Men nu har de typ vunnit. Så att de har alla hennes grejer. De har fått tillbaka det. Steven kom ut från fängelset 2017. Men dog 2018.
Så att,
av
pappa, alltså naturliga, gammal. Liksom, gammal
gubbe. Ja, att han var dum i huvudet.
Av gammal.
Men vad obehagligt. Alltså för syrran där som ändå är så här, ja, men jag tror att det var han. Att hon, vilken familj hon vuxit upp i.
Mm.
Alltså, verkligen.
Jag tror till och med att båda hans syrror var typ så här, ah fan, vi tror att det var han liksom.
Mm, men det som jag sa i ett avsnitt nyligen, att det är, så här, det är verkligen exhibit A om ett syskon eller en fru är så här, ja men förmodligen var det han.
Då är det fan illa.
Ja, då är det så här,
alltså verkligen. Nej, jävlar, det skulle krävas mycket för att typ jag skulle säga min bror var nog ändå han som.
Mm.
Men gud vad frustrerande, det här är ju som Dear Zachary.
Ja.
Att det är så här, den här familjen bara kämpar och kämpar och kämpar och sen så bara går allt rätt ner i avloppet.
Och det här var då anledningen till att jag insåg att det här inte var ett fall att avsluta på. Och jag är ledsen för att jag förstört allas kväll.
Men vet du, jag känner mig ändå väldigt uppfylld av de här mord. För alltså, det var, vi hade ju inget som var bra att avsluta på.
Nej, nej, det var verkligen det.
Jag vet var, inte, jag har inte så svår att, den här typen av podd, jag förväntar mig att det ska sluta så.
Ja.
Förstår ni vad jag menar? Ja, alltså, men det slutade med att alla de dumma dog eller på något sätt försvann.
Alltså här var jag exakt, här var i alla fall att den här fönsterglutaren dog ju också. Visserligen av naturliga orsaker, men ändå. Ja.
Men för mig är inte det så härligt egentligen att någon dör.
Men det hade varit bättre om de satt
in. Ja, jag är en så himla god människa.
Han satt ju inne länge också först.
Så att alltså han, man vill ju hellre att någon sitter hela sitt liv i fängelse än att någon dör.
Ja. Det tycker jag är så konstigt med typ så dödsstraffsförespråkare. För att man bara, fast det är ju värre att sitta fan 70 år i fängelse. Mm.
Men det som de tänker, jag är absolut emot dödsstraff.
Bra.
Men
gud, vad skönt att du äntligen säger det.
Det jag tänker att de tänker är att om man bara får livstid så kanske risken finns
att man kommer,
att man kommer ut. Och det kan man aldrig göra om man
plus är död. Att man kostar på samhället och sådär. Bara samhället ska inte ens behandla att du ska få leva.
Nej, det är skit att avrätta folk.
Det är mycket dyrare att avrätta än att ha en fängelse.
Men vad, det du har sagt det innan, men varför är det det? Är det för att det kostar så mycket med den här medlet? Eller vad heter det?
Men det är själva processen. Alltså för att det ska skötas rättssäkert då. Det är inte billigare till exempel Saudiarabien tror jag. Utan i USA till exempel. Mm. Alltså i västländer. För att det krävs för det första lite olika typer av facilities. Och ställa, men sen också ganska många omprövningar.
Ja,
alltså man får liksom inte döda någon även om du är dömd till dödsstraff utan liksom att de har rätt att appeal och sånt där.
Just det, för det är folk som spenderar liksom resten av sitt liv på death row. No shit! Men liksom utan att bli avrättade.
Exakt. Och det skjuts upp och det skjuts upp.
Och death row är mycket dyrare också tror jag, för att de liksom sitter ju själva och hela den där grejen.
Okay. Har ni sett den fantastiska filmen med Kevin Spacey?
Jag tror du skulle säga The Green Mile. Nej, men vilken är det? Seven. Det är den enda jag kommer på.
Men han är universitetsprofessor som är liksom aktiv.
Men The Innocent Project eller något sånt.
Kanske den heter.
Det är inte det när han är brännskadad.
Nej, det enda namnet jag hör i mitt huvud är The Thomas Crown Affair. Men det är, något, det är den med Pierce Brosnan när han är konsttjuv. Så det är inte
den. Den är fantastisk. Den är
Karin, du vet ju Refunder som är ju en samarbetspartner som vi har nu.
Ja.
Som jag tycker är toppen för nätshopping.
Inte näthalt.
Nej,
inte.
Näthandel. Mm. Om man går in på refunder.se/mordmotmord och blir medlem där så är man med och stöttar podden samtidigt som man då får ta del av massa bra erbjudanden på Refunder.
Okay.
För det som Refunder är att man får tillbaka riktiga pengar på sitt konto när man handlar saker. Och man ska ladda ner någonting som heter Refunder-knappen.
Just det, du har berättat för mig att du har läst på om den här nu. Och,
och testat.
Ja, okay,
och
det är så,
till exempel, nu har jag laddat ner Refunder-knappen, så googlar jag till exempel så här
jeans. Så bra god.
Och då så får jag upp alla ställen som säljer jeans och över varje träff så meddelar det så här: här, de här är en medlem av Refunder. Aha. Här får du 6% återbäring, här får du 4,5% återbäring. Så man behöver inte ens, när man har Refunder-knappen behöver man inte ens gå in på Refunders hemsida och sen klicka sig vidare till butiker, utan du behöver bara googla på det du vill ha. Och så löser Refunder-knappen det åt dig.
Var köpte du för något?
Det var Oscar som gjorde research för Xbox.
Det fanns.
Det fanns. Så gå in på refunder.se/mordmotmord och bli medlem där. Så får du supermycket bra erbjudanden samtidigt som du är med och stöttar podden.
Ja, men vad bra, men då är vi överens om att vi är emot dödsstraff av just rent då pengamässigt.
Av ekonomiska skäl, absolut.
Vilken
jävlar,
nu har vi poddat.
Ja, det har vi verkligen gjort.
Alltså, 3 timmar. Jag bara, 10 timmar?
Vi har fan poddat i 10 timmar. Gud, vad stor alla ska bli när det blir så. En halv kvar.
Nej, men alltså, det känns ju som att det blev ett jävla bra avsnitt. Gud, vad alla var snälla som gav pengar till.
Ja,
verkligen. Fan vad fett det var.
Tack så mycket för att ni fick det att hända. Och tack så jättemycket för era fall. Alltså, så jag... Så jävla bra jobbat allihopa. Jag researchar ju nästan aldrig. Nej. Så jag vet, men jag har gjort det några gånger, jag vet hur jävla mycket jobb det är.
Men det är väldigt tacksamt att ha dig med då, att det är en som bara sitter och tar in.
Ja.
Alltså såhär,
vilket moderatorskap sen.
Ja, men tack.
Om du inte får jävligt många moderatorserbjudanden efter det här.
Jag har fått det innan, inte jävligt många ska jag inte säga, men några stycken. Mm. Men det har alltid varit så ideellt för bla bla bla. Och jag bara såhär, nej.
Det verkar pisstråkigt.
Men alltså din kollega erbjuder mig ett moderatorskap och ganska bra betalt, som man sen tog tillbaka.
Kasper.
Så gör man inte. Vi var ute på tjåget.
Vänta, var det då han också att han skulle fixa jobb till dig på Nyhetsmorgon?
Det var samma kväll.
Ja.
Det var en kväll av hopp.
Det var det verkligen.
Han byggde upp mig hela kvällen på en kross.
Anna satt vid telefonen hela dagen efter. Grät.
Nyhetsmorgon, bye bye. So close.
So worth my life.
Tack, men hörni, tack för det här. Det alltså, känns lite sorgligt att det är över.
Ja.
Det var himla kul att det hände.
Drömgänget.
Nästa år efter Musikhjälpen.
Ja, då
ses vi. Och då har vi samlat in
350 000.
Ja, lätt att vi har. Men då är det liksom bara om en lyssnare, om varje lyssnare skänker en krona var.
Exakt.
Ja. Mm. Och hälften av dem kommer ju gå till Elinor.
Ja, för moderatorskapet.
Bra!
Toppen.
Tack så jättemycket hörni.
Ett fantastiskt avsnitt.
Tack.
Hejdå!
Hej!